Ja, varmt välkommen till den här sändningen. Jag ska idag påminna om att vara orienterad i tiden. Att vara orienterad i tiden. Det fanns ett folk som var det. Det kan vi läsa om i första krönikeboken, 12 kapitlet. Där står det att på den tiden, då när Gud hade utvalt David och han begynte det som Gud hade kallat honom till. Och vid den tiden, då han fick gå igenom svårigheter och prövningar innan han kunde sättas in som konung i Jerusalem. Men vid ett tillfälle står det om att det var några som kände till tiden, som var orienterade i tiden alltså, och förstod tidstecknen. Det här är två väldigt viktiga ting som gäller Guds folk. Att förstå tiden. Att kunna orientera sig i tiden. Ja, det här ordet jag har citerat, det är ju hämtat ifrån första krönikboken då 12, vers 32. Och där det står om Manasses stam och Issaskars barn, att de kom och det var män som förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. 200 huvudmän där till alla deras stamfäder under deras befäl. Det här är väldigt viktigt och avgörande för att man ska tjäna Gud i tiden. Då måste man också känna till tidens problem. Man måste känna till var Guds folk befinner sig någonstans. Och jag tänker då nu på den situationen som var rådande för Guds folk när man befann sig i Babel. Vi vet att folket hade kommit dit på grund av sin olydnad, sin genstrevighet, sin avfällighet. Och Gud måste gå så långt med folket för att de skulle komma i den ställningen att de kunde börja lyssna till Guds röst igen. Det gör man inte när man lever i olydnad avfällighet. Då är man inte i kondition att lyssna till Guds röst. Och det är oerhört att det gick så långt med folket att de måste deporteras ifrån sitt land, sitt stad, sitt tempel. Och det skedde ju då genom Nebukadnessar, den store konungen i Babel. Och han var faktiskt då ett redskap för Gud. Kanske låter underligt, men så är det. Det är så att för ett Guds folk så samverkar alltid det bästa. Och det gör Gud i det syftet att han vill återupprätta sitt folk igen. Ja, där i Babel så hände ju märkliga saker. Men först så hittar vi folket väl involverad i det babyloniska väsenet. Och det är ganska märkligt också när Gud kommer med befallning att bryta upp, så var det en del som var mottagliga för budskapet och bröt upp. De skulle bryta upp och de skulle låta sig beröras av Guds ande. De skulle låta sig uppväckas av Guds ande för att ett uttåg skulle ske. Vi vet att de flesta hade akklimatiserat sig så i Babel att det här budskapet, det var inte någonting som gick till deras hjärtan. Men det fanns en grupp, och vi vet att i första omgången när man bröt upp ifrån Babel så gjorde man det med bland annat två ledande gestalter, Zerubbabel och en ledande gestalt också till, tillsammans med Zerubbabel, bröt upp. Och då tågade 50 000 då människor i första omgången. Det blev flera uttåg, men det var betydligt mindre folk av folket som bröt upp. En ganska liten skara, men det första omgången var faktiskt 50 000 som bröt upp. Eller däromkring. Ja, det här att känna sin tid, det är ju nödvändigt på grund av att man vet hur man ska agera. Nu var tiden inne för ett uppbrott och man blev orienterad genom det profetiska ordet, framförallt genom vad Jeremia en gång hade sagt. Och det är intressant också att här är det en hednisk konung som får vara redskapet. Och det är väl så här att när Gud upprättar ett avfälligt folk, så blir det också förutmjukande att man inte själv kan ta initiativet, utan att det är en hednisk konung som tar initiativet till att det skulle ske ett uppbrott. Han befallde att var en som tillhörde det här folket skulle dra tillbaka till Jerusalem och bygga upp templet och muren. Och vi vet också att Esra och Nehemja hade en stor del i det här. Och det var ju de som också såg till att templet och muren blev uppbyggt. Men låt mig åter påminna om det här att som gäller för Guds folk i alla tider, att man ska kunna orientera sig och veta vad som bör göras. Nu var ju tiden inne för ett uppbrott. Det hade gått 70 år i Babel och man kan förstå att en tid behövdes för att man skulle begrunda sin olydnad som var orsaken till att man hamnade i Babel. Att templet blev nedrivet. Att man förlorade sitt landområde. När jag har studerat Bibeln under ett antal år, så har jag funnit att i Guds grundtanke, det är just detta som vi har som förebilder i Gamla testamentet. Det är då fyra ting. Det är folket. Och det är landet. Och det är staden. Och det är templet. Det är fyra ting. Liksom som man kan tänka sig också vad som handlade om den första tiden för församlingen i Jerusalem. Där det står att man höll fast vid apostlarnas undervisning, brödregemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Fyra ting. Och här kommer också fyra ting att vara helt avgörande. Eller det är till exempel den grund som Gud har för sitt folk här i tiden. Då det gäller folket, det är ju inte vilket folk som helst. Och därför var det så viktigt att det här folket skulle leva avskilt. Vi vet ju att både Esra och Nehemja fick genomgå stora svårigheter genom att man hade beblandat sig med annat folk. För det skulle vara ett avskilt folk. Men går vi tillbaka till när det här uppstod, eller det var ju inte så att det uppstod i Egypten att Gud tar ut ett folk, utan det var redan genom Abraham som ett folk skulle få vara avskild för Gud i tiden, i kommande tider. Och nu där i Egypten så var ju tiden inne att det skulle avskiljas ett folk som skulle också i likhet med folket i Babel göra ett uppbrott och dra ut. Det här med att dra ut, det är något väldigt viktigt. Vi möter i Uppenbarelseboken, dra ut ifrån henne, mitt folk. Med tanke på sjökoväsendet som Guds folk har befläcka sig med. Det kommer ju av otrohet. Man är otrogen emot Gud. Och man kommer att gå in i ett sjökoväsen, ett sjökoförhållande till Gud. Det är oerhört att kunna tänka sig att ett Guds avskilt folk kan få vara med om någonting sådant fruktansvärt. Så det har vi ju från Uppenbarelseboken, dra ut. Men här gäller det också gäller folket i Babel och folket i Egypten att dra ut. Gud kallade, ja det också har gemensamt med Egypten och Babel. Man skulle dra ut. Så folket, ja, Gud har alltid velat haft ett avskilt folk här i tiden. Det har varit ett intensivt arbete för att Guds tjänare ska kunna kalla ut folket att vara ett avskilt folk. Vi har ju till exempel under Davids tid där han fick upprätta folket till en gransperiod kan man säga. I Gamla testamentets folks historia så var det ju också en glansperiod under Davids tid. Och det berodde på att David var en man efter Guds hjärta. Han lyssnade till Gud. Även om han gjorde ett stort misstag en gång, eller inte en misstag, han bedrev en fruktansvärd otukt synd. Och det är ganska också märkligt att någonting sånt händer, så kunde David aldrig bli helt vad Gud hade tänkt om honom efter det här syndafallet som han begick. Men han var efter Guds hjärta, han ångrade sig djupt och blev upprättad. Och det är ju det här som är tanken med uppbrottet från Babel och från Egypten, att Gud vill upprätta ett folk efter det som gäller för ett Guds folk här på jorden. Ett avskilt folk, ett heligt folk. Och det är det också vi möter genom Mose. Han säger att de var ett avskilt folk, ett folk som levde annorlunda, som var annorlunda redan under ökenvandringen. Så har vi landet, inte bara folket utan också landet. Det är mycket intressant. För Gud har under gamla förbundets tid velat att hans folk skulle bo i ett avskilt land. Ett landområde på jorden. En nation framför andra nation. Och just det här med landområde, om man överför det under nya förbundets förhållande, så handlar ju inte det om en geografiskt område för nya förbundets församling. Utan där handlar det om ordets mark. Och det här är då förebilder. Att man fick ett land, att man fick ett tempel och en stad, det är förebilder till nya förbundet där församlingen är ett tempel och där församlingen är en stad som är byggd på ett berg, sa Jesus. På denna klippa ska jag bygga min församling, och det är en stad som är byggd på ett berg. Berget i det här fallet är ju frågan om det ord som gäller för Guds folk. Att göra efter Guds ord. Att bygga efter Guds ord. Jesus kom som det levande ordet, och han blev grunden för församlingen. Det var landet. Och sen har vi staden, som jag också nu redan har varit inne på. En stad. Det är väldigt intressant. Församlingen är en stad. Om vi nu tänker oss i nya förbundets förhållanden. Där allting är uppbyggd efter en mönsterbild. Det blir någonting som träder fram här på jorden. Det är ju så att det är församlingen som återspeglar Kristus i ord och gärning. En stad som lyser vida omkring, som ska vara vägledande för de övriga nationer och folken här på jorden. En stad på berget, vars byggmästare är Herren Gud. Och det sägs ju så tydligt i, vi läser i Gamla Testamentet, att den här staden kommer till genom att Gud låter den. Han är den som är initiativtagare, är han som bygger. För om inte Gud får bygga, då bygger man förgäves. Så har vi templet. Tänk så underbar bild, församling som ett heligt tempel. Och därför uppmanar Paulus efeserna att de ska växa upp till ett heligt tempel. Det här är någonting som växer fram vart efter apostlarnas undervisning tog gestalt i församlingen, i Kristi kropp. Och det blev någonting som var levande, en levande mekanism, om man så vill använda det ordet, eller ett livsorgan. Kristi kropp i tiden, där Jesus Kristus är huvudet för denna kropp. Ja, det var de fyra tingen man tänker på då det gäller församlingen. Så hade då Gud den här planen också med sitt folk i fordomtid. Och vi då tar den här som en förebild. Man tänker på folket som bröt upp från Babel. Att Gud hade ett underbart program, kan man säga, för det här folket. Det var visserligen mycket mödosamt, det var kamp, det var tårar. Ja, det var så förtvivlat vid ett tillfälle att man tänkte ge upp. Men då har vi det här underbara att Gud har profeter som understöder de som bygger. Precis vad som står i Esra. Jag ska bara citera helt kort här. För vid tillfälle då modet hade fallit, de föll i missmod och de fick uppleva våld och makt utövades av deras fiender. Men så står det, när arbetet låg nere på templet, att profeterna Haggai och Zakaria Iddons son profeterade. De här profeterna profeterade för judarna i Juda och i Jerusalem, i Israel Guds namn, elke vilken de var uppkallade. Och Zerubbabel, Sealtieles son, och Jesua, Josadoks son, stod upp och begynte bygga på Guds hus i Jerusalem. Och med det Guds profeter som understödde dem. Ja, har vi klart och tydligt profetens stora uppgift. Och det har alltid varit en stor uppgift för profeter att frambära sitt budskap ifrån Gud. Ett profetiskt budskap är ofta avslöjande. Jag tänker på Amos. Hans budskap, det blev inte väl mottaget, därför det passade inte in i det sammanhanget. Men här var folket inne i ett skeende. Det är det som är så viktigt, att när man ska läsa om Esron i Nehemjas bok, att man förstår att det är ett skeende det handlar om. Och därför kommer jag att tänka speciellt på det här ordet, hur folket som kom till David förstod tiden och förstod vad som behövde göras. Och jag ställer den här frågan till dig och mig som är idag på tävlingsbanan, som kämpar trons goda kamp, att vi får ställa oss, var befinner vi oss i den här tiden, och Guds folk, var befinner sig Guds folk i den här tiden? Man kan ju vara i det skeendet att man kan föras bort som fånge, och man får sitta och begrunda sitt avfall och sin olydnad. Det kan vara också så att det sker ett uppvaknande, det sker ett uttåg, det sker ett uppbyggnad, det sker ett avskiljande, som framförallt Nehemja fick uppleva, hur man hade, deras söner hade beblandat sig med främmande kvinnor och till och med fått barn, som sedan måste avskiljas. Om Gud skulle fortsätta ha sitt behag över folket, så måste man avskilja från detta. Det var svårt. Det var väldigt svårt. Och det är väl så att när det som har blivit beblandat, när man ska ta tur med det i Guds levande församling, då är det inte utan svårigheter och kamp. Och som jag sedan redan har citerat, så var det ju för både Esron och Nehemja så att man slet sönder sina kläder, drog sig av håret och skägget och grät och gjorde bättring. Frambar folkets synd inför Gud. För det är Guds tjänares uppgift att frambära folkets synd. Liksom Daniel gjorde. Han bekände folkets synd inför Gud. Och utan den här förkrosselsen och ödmjukheten kan man inte komma vidare. Vi måste ödmjukas inför profetens ord som avslöjar. Vi vet att David, han fick besök av Natan. Och Natan kom med det profetiska budskapet. Och det ledde till att David kunde bli upprättad. Och folket också kunde bli upprättad vid den här tiden. Men det tragiska är, om man tänker sig tiden för folket i nu, när vi tänker på det gamla förbundets folk. Vi tänker på Josua, det är en tid för Guds folk. Men domarboken är också en tid för Guds folk. Och vad står det om det, om den tiden? Där står det, på den tiden fanns ingen konung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Ja, lämna den här frågan öppen här i det här programmet idag. Den här fredagsmorgonen. Är du medveten om vad du står, vad du ska göra? Att du förstår, liksom männen som kom till David, att de förstod tiden och förstod vad som behövde göras. Och var befinner oss vi? Var befinner du och jag? Var befinner Guds folk idag? Det är väldigt viktigt att ta reda på. Är det frågan om att vi befinner oss, är mogna för uppbrott till exempel, eller var befinner vi oss? Det är en väldigt allvarlig fråga. Och det måste vi ha, det profetiska ljuset och uppenbarelsen. Och det är viktigt att vi beder att Gud upprättar profeter i vår tid. Och det vad gäller vårt lands öde, det är oerhört viktigt idag att förstå var vårt land, den här nationen befinner sig, med tanke på det profetiska ord som har gått ut, som gäller det här landet och dess fruktansvärda öde som väntar mycket snart. Men det finns alltid någonting att göra för Gud i tiden. Och Gud välsigna dig och ta saken an. Låt dig inte drabbas av försoffning, apati eller på något sätt. Utan lyft upp dig, dina ögon. Jag ska avsluta med vad Kåre säger i en psalm, den 42 psalmen. Där står det i 5:e versen. Men jag vill utgjuta inom mig min själ och hava i minnet hur jag gick med hopen upp till Guds hus under fröjdero och tacksägelse i högtidsskaran. Därmed får jag avsluta för den här gången, men jag känner att det här är ett väldigt viktigt ämne att återkomma till. Jag återkommer säkert nästa gång med dessa tankar igen. På återhörande.